Känner varmt välkomna till Tutski Balutski. Det är tisdag den 11 maj. Igår hörde ni Wilbur José gå igenom förutsättningarna för Sveriges gruppmotståndare Slovaken. Idag är det jag som rattar genomgången av kanske svensk fotbolls största antagonist genom historien. Vi snäger om Danmark. Det kommer bli mycket dålig danska idag,
känner
jag.
Ja, det känns som det.
Börjar direkt med det dålig danska.
Ja, helt usel var den inte.
Det är rödvid.
De är röd. Och deras flagga heter Dannebrog. Men vad har ni för fotbollsmässig relation till Danmark, om vi bara kort börjar där?
Jag tänker direkt på Laudrup på målgesten. Mm. Den gjorde man ju själv.
Och
man
då pratar du om Brian Laudrup när han då glider liggandes och sätter huvudet i handen och är bara blickstilla.
Ja, exakt. Kaxig målgest.
Får man säga.
Mm. Ja, nej, alltså min relation när jag växte upp var inte speciellt god. Gillade ju inte de nordiska länderna. Var ju inte jätteförtjust i slutet på 80-talet över det svenska landslaget heller. Så när Danmark vann 92 så... Ja. Då var jag mest irriterad på dem. Och sen så har det varit en irritation över danskarna tills jag slutade harma på dem och började omfamna, började älska Köpenhamn, varit där många gånger, uppskattar danskarna som betydligt mer öppna i sinnet än andra nordbor. Så att ja, det är en relation som är på bättringsvägen.
Det måste jag säga. Står väl dock en upp i halsen att de alltid ska påtala att de har ett annat lynne i och med att de är närmare kontinenten än svenskarna.
Ja, men det stämmer ju samtidigt också. Exakt. De har ju ett annat lynne för att de är, ja, kanske inte för att de är närmare kontinenten, för att de är danskar. Och jag uppskattar den typen av människor mer.
Ja, och rivalitet. Alltså för mig, jag har ju vissa blodsband ditåt. Så att för mig har det aldrig varit fotbollsmässigt. Jag har alltid tyckt om Danmark lite grann sådär i smyg. Medan Norge är ju för mig, där spyr jag.
För ännu större anledning till att ogilla dansken att det rinner danskt blod i Svanemars ådror.
Ja, faktiskt. Man kan se en liten jävla blond dansk i dig. Och det finns ju någonting i Solna tatteriet också som är lite dansk.
Ja, det får man säga. Det får man säga. Det finns en kaxighet där.
Ja.
Hörrni, Danmark tillhör i sommar grupp B. De inleder med ett nordiskt möte mot Finland den 12 juni. Sen väntar Belgien och därefter Ryssland. Vet ni vad som är speciellt med Danmarks gruppspel?
Nej.
Det är att de spelar alla sina tre matcher på Parken i Köpenhamn.
Det är klart som fan, de har köpt det här.
Ja, alltså det är ju sjukt att de får det.
Sverige plöjer ner miljarder i Friends Arena, lyckas inte skaka fram en enda fight. Dansken bara glider in och tar alla tre gruppspelsmatcher.
Ja, och på gamla pruttiga parken. Alltså det är inget modernt rymdskepp vi pratar om, utan det är en ganska dassig arena. Även om man gillar den typen av arenor så är det ju märkligt.
Jag förstår faktiskt inte hur vi står här. Med mössan i handen och inga fighter i Stockholm. Och så har dansken tre gruppspelsmatcher och en slutspelsmatch.
Ja, det är
irriterande.
Det är helt otroligt.
Men vad sa du? Upprepa gruppen en gång till.
Finland, Belgien och Ryssland. Ja, alla matcher spelas på
kanske
Parken.
Till och med etta. Men dit kommer vi.
Dit kommer vi. Vi tar det från början. Thomas har redan nämnt det. Danmarks överlägset största mästerskapsminne är givetvis från EM 1992. När man fick skrapa ihop vad man hade och illa kvickt ersätta Jugoslavien som fick dra sig ur mästerskapet på grund av kriget som brutit ut. Och visst fan gick man hela vägen. Det är såklart värt att påminna våra yngre lyssnare om att EM på den här tiden bara avgjordes mellan 8 lag och således inte var så svårt att vinna. Men visst, ett guld är ett guld och det ska givetvis respekteras. Fina VM-insatser har levererats på både 80- och 90-tal och vem minns inte när bröderna Laudrup snurrade upp självaste Brasilien i Frankrike i VM 98 och höll på att slå ut dem i kvartsfinalen. Många klassiska matcher mot gul och gul har det blivit också. Jag menar, vem minns inte Doe i EM 2004? Eller för den delen när Fylledansken enligt egen utsag och sopat i sig 18 bärs och ville stämma i bäcken på Parken 2007? Eller när Zlatan skickade Dannebrogen i pension på Parken 2015 och knäppte dansken på deltagandet i det senaste Europamästerskapet? Många fina stunder Sverige och Danmark emellan.
Jag var på Parken den matchen.
Hade också 18 innanför västen, eller? Vad sa du? Du tänker på Zlatan?
Nej, ja, Zlatan tänker jag på. Okay. Den andra var jag inte när dansken hoppade in på planen och blev huvudperson. Men när vi skickade dansken till skolan, höll jag på att säga.
I pension,
då var jag på plats. Och det var ju också...
Då var både du och jag på pressläktaren. Och vi var ju de som verkligen inte höll igen när Zlatan böjde in frisparken.
Vi lät dansken höra vårt jubel.
Alla tittade lite snett på oss, utom Jane Björk. Ja. Som med varm blick sa, pojken är så fina.
Ja.
Vackert.
Sen träffade jag Jim Björk, Papiano Gentile inför San Siro-matchen också och hade ett gåshudsurr kring den italienska fotbollen som ligger henne varmt om hjärtat. Frågade om hon skulle vara med i Toto, Gusten. På det svarade hon nej.
Ja, men det är fan en exklusiv skara som har tackat nej till Toto Balotto.
Ja.
Det är Erik Hamrén, det är Rickard Norling. Det är Kim Källström och nu då Jane Björk.
Bosse Andersson kör en svälta räv.
Sa du Rosenberg också?
Ja, men Rosenberg på, han är på G.
Han har lärt sig namnet och sådär också.
Jajamän.
På tal om, det får vi se.
På tal om Danmark. Ja. Men sen den här U21-matchen ska väl också nämnas som någon form av rivalitetsbyggande match. Det var en uppsnackad historia som ju fick mycket uppmärksamhet här hemma i Sverige såklart. Och det var i Danmark som på pappret var uppsnackade. Men där... John Guidetti till slut fick be alla gå hem. Det är en match jag såklart minns.
Alla Feyenoord-supportrar får ursäkta, men det där var väl John Guidettis största stund i karriären?
Det kan vi nog slå fast att det var, va? Det var ju trots allt med svenska landslagsröjan. Då blir det ju alltid större, även om det var U21.
Ja, hur som helst. Danmark har gjort mycket bra och mycket minnesvärt i landslagshistorien. Inte minst då mästerskapshistorien. Hur avundsjuk är man på att de faktiskt har... ett riktigt guld. Alltså visst, Sverige kan ju komma med sitt OS-guld från 48, men mig gör inte så jävla mycket med.
Alltså nu när du säger det så blir man ju avundsjuk på det, men det är inte så att man går och grubblar på det.
Men jag menar, du är ju fan halvdansk.
Ja, alltså, kanske... det är lika mycket mitt guld som det danskens guld, så att jag menar, det, jag är stolt.
Kvisslingen Kristoffer Svalman.
Ja, exakt.
Vad säger du där, Thomas? Alltså, stör det dig att Danmark faktiskt har ett EM-guld? Eller är du likgiltig?
Nej, men det gjorde det ett tag i alla fall. Under 90-talet gjorde det definitivt det. Men sen så kom ju bronset 1994. Om man intalade sig själv att det bronset var betydligt mycket större än EM. Som du nämner så var det ju bara 8 länder som deltog i EM på den tiden. Så att, det var större med ett brons i VM än att vinna. Sen kan man ju alltid diskutera det här med bronsmedaljer och guldmedaljer. Ja, är man inte en riktig vinnare då? Om man håller på att värdera bronsmedaljer högre än guldmedaljer. Men nej, jag störde mig ta på det, men inte nu.
Nej, okej. Vi får väl se ifall dansken kan återupprepa den där 92-sommaren om några veckor. Vägen till det här mästerskapet har i alla fall sett ut som följer. När dansken tvingades till Dublin med kniven mot strupen i november 2019 för att undvika förlust och ett missat mästerskap, så trodde i alla fall inte jag att man skulle sitta här lite drygt 1,5 år senare och vara lite småskraj för det rö och det vire. Men så har det i alla fall blivit. Man klarade 1-1 mot The Boys in Green och kunde efter ett överlag ganska svagt kvalspel mot utöver Irland, Schweiz, Georgien och Gibraltar förvisso titulera sig som obesegrade, men också bara 4 futtiga vinster kunde räknas in och en andra plats bakom de ihåliga ostarna från Alperna blev det. I höstas växlade dock Danmark upp och i A-divisionen i Nations League med Island, England och Belgien kom man faktiskt 2 efter att ha tagit 4 poäng av England. Där ibland en seger på Wembley. Och när 2020 blev 2021, när Nations League blev VM-kval, men då petade dansken i nästa växel. Då mullrade motorcykeln ner på kontinenten, slog Israel med 2-0, vände hem till parken och körde över Moldavien med 8-0, innan man åkte ner till Ernst Happel och släpade ut börsen på altaret och skar halsen av dem så blodet bara sprutade. Hängde ni med i matematiken där? 14-0 i målskillnad. 3 segrar och en VM-kvalstart som inte var något annat än perfekt.
Ja, och det där skrämmer ju. Alltså det senaste, det man har färskast i minnet, det är fan siffror alltså. Mm.
Ja, men det har också varit nationer som de senaste 15 åren har imponerat i kval och gjort bra matcher mot stora motstånd, men som sen när de väl kommer till mästerskapet har skitit ner sig fullständigt. Alltså jag tänker såklart på Schweiz som har varit alldeles för högt, eller för mycket hypade. Jag tänker på Belgien som också tidigt var extremt hypade. Oj, 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 det belgiska fotbollsundret och så vidare. Jag vill se dem spela mästerskap först innan jag börjar liksom, ja, och de här, bli skraj från en jävla dansk.
Och de här matcherna vi minns, de Sverige-matcherna du tog upp också, så har det ju varit genomgående att det har ju saknats pannben i det här laget. Alltså fotbollskvalitet har det ju funnits, men pannben har det saknats. Vi kommer återkomma till det när vi pratar Schweiz och kvalet dit. Att det där kvalet till EM, så var det ju både Schweiz och Danmark som inte direkt såg starka ut.
Från det här senaste landslagsåret också så kan vi ta med oss att Danmark faktiskt slog Sverige i Danmark i höstas, men det var ju en oerhört speciell träningslandskamp som ingen ville spela. Corona rådde, spelarna hade tankarna någon helt annanstans och det var rejält luftade elver som mötte varandra. Då vann danska med 2-0, men den insatsen och det resultatet är ju totalt oviktigt idag.
Ja, men det har man ju hört även från huvudpersonerna som var med i den matchen, att allt fokus låg på Kroatien, och med all rätt.
Vi är sponsrade av Rocker, en ny app som hjälper dig att hålla koll på din ekonomi. Och jag tillsammans med Rocker skulle vilja fråga dig som lyssnar detta. Är du trött på att vända bostaden upp och ner på jakt efter papperskvitton när du måste byta den där tröjan du trodde satt som en smäck? Är det värdigt år 2021?
Nej, det tycker inte jag i alla fall, Gusten, om jag får svara på frågan.
Är det kanske så att Rocker har lösningen på det här?
Ja, för på Rocker så ansluter du dina kort och dina konton för att få överblick över alla köp. Och så får man allting samlat i ett transaktionsflöde. Och i detta då så kan du även addera att lägga till kvitton. Så du sparar dina kvitton i appen och då får man en total kontroll över allting på ett och samma ställe. Det som är viktiga här. Och det är det jag tycker är så jävla härligt. Jag sitter med Rocker-appen framför mig här just nu och jag har mitt transaktionsflöde från bank, från kreditkort och så vidare. Och det är det som är nice. Då kan jag söka, vad är du intresserad av? Till exempel, jo, mat och dryck. Är jag intresserad av?
Absolut.
Ja, då har ju de den som en förkategori, för jag tänker att de är smarta. Det är många som söker på det. Ha, sushi i Rönning är 130 spänn. Circle K har jag varit på. Circle K igen. Ja, du ser. Det är då allting samlat på ett och samma ställe. Och det här är då från dels ett kreditföretag och sen så även min bank då. Och så får man ett transaktionsflöde.
Så om man nu skulle ha sumpat ett papperskvitto man väldigt gärna behöver, så hjälper Rocker en att få tag i kvittot som kanske är viktigt för bokföringen eller för sinnesfriden. Det här är bara ett av alla sätt som Rocker hjälper alla oss som vill att ta ett steg närmare ett liv utan papperskvitton, men framförallt för att förenkla ens ekonomi.
Ja, och det här är alltså bara en av flera funktioner som finns i Rocker-appen. Man kan till exempel också splitta köp bland vänner, man kan öppna ett flexibelt sparkonto med sparränta och så vidare. Rocker-appen är helt kostnadsfri att använda och den finns där appar finns.
Tack för betalt samarbete, Rocker.
Stort tack.
Förbundskaptenen då, kan ni honom?
Nej, dåligt.
Borde man väl kunna, va?
Här räcker upp handen. Nej.
Ja, men man hade ju betydligt bättre pejl på hans företrädare, nämligen Åge Hareide. Men förbundskapten för det danska landslaget är Kasper Hjulmand. Det är kul att säga. Testa ni också.
Kasper Hjulmand.
Kasper Hjulmand.
Dansken svanen.
Ja, det lät bra ju.
Kasper Hjulmand, han är född 1972. Han hade en oerhört deppig spelarkarriär i Randers Freja, Herlev IF och B93. Innan han 26 år gammal fick hänga upp bootsen i björken efter en knäskada. Efter 7-8 år som ungdomstränare i Lyngby tog han klivet upp och tog över klubbens A-lag 2006. Två år senare så gick flyttlasset till Nordsjälland där han ställde sig bakom Mårten Wighorst innan den gamle mittfältaren tog över U21-landslaget och Hjulmand satte sig bakom ratten själv. Resultatet, frågetecken? Men Kasper Hjulmand löste ju givetvis Nordsjällands första ligatitel någonsin och framgången tog honom hela vägen till Bundesliga och Mainz. Men inledningen på sin tid som efterträdare till Thomas Tuchel kan sammanfattas med usel start, kanonperiod på det, följt av en förluststreak som till slut kostade honom jobbet i februari 2015. Tillbaka till Nordsjälland, tre säsonger, helt okej resultat innan DBU, det danske ballunionen, lät meddela att Hjulmen skulle ta över efter Åge Hareide och EM 2020. Men då turneringen, som givetvis ingen missat, sköts upp, expedierades Hareides avtal och Hjulman fick således ta över posten med EM fortsatt kvar på schemat. 4-2-3-1/4-3-3, det där är ju en sifferlek med Thomas Delaney och Pierre-Emil Höjbjerg som lås centralt med Krille Eriksen framför sig. Ja, han predikar inte någon fotboll med bollinnehav in absurdum utan är ganska rak i sin offensiva output. Han formar sitt lag till gäng som anfaller med många spelare, fyller på ytterzonerna men är oerhört starka centralt. Det är Casper Hjulmand.
Mm, stark centrallinje är ju ofta en framgångsfaktor i fotboll.
Det kan man konstatera.
Kolla på det norska landslaget till exempel. Nu har inte de nått någon framgång. Men om det ska bli någon framgång så är det den starka centrallinjen som kommer ligga till grund för det.
Och den där mittfältstrean är ju faktiskt helt okej. Okay.
Det får man verkligen säga. Kul också, kuriosa, det är att Mårten Wighorst, alltså tränaren, tidigare spelaren som Casper Hjulmand assisterade i Nordsjälland. Han är nu assisterande till Casper Hjulmand.
Mm-hmm. Ombytta roller alltså.
Precis. Det känns som att där har hierarkin påverkat relationen.
Ja, men när man tänker på den danska fotbollen så är det ju ett betydligt mer, om man jämför med de andra nordiska länderna, offensivt. Och då tänker jag historiskt alltså, inte speciellt mycket på det Gusten säger här. Jag har inte sett dem så mycket i kvalet. Men dansken är lite rörligare. De har lite mer fantasi och det tillåts att anfalla på ett annat sätt. Men när du säger att det är ramstarkt bakåt eller en stark centrallinje, ja, då börjar jag bli lite imponerad trots allt.
Mm. På tal om att bli imponerade, vi har kommit till punkten snackisen. Och de källor jag har luftat med inför det här avsnittet pratar ju väldigt mycket om den här VM-kvalstarten. Alltså 14-0 på 3 matcher, 9 poäng och det ser så fruktansvärt bra ut. Och så adderar man då att man åkte och slog England på bortaplan i höstas då under Nations League. Ja, men det är en liten hybris som till och med är påtaglig även för danskarna som brukar ha näsan i vädret. Men i kombination med att Danmarks senaste startelva, alltså mot Österrike, innehöll 11 spelare från, hänger ni med nu, Leicester, Inter, Milan, Tottenham, Chelsea, Barcelona, Atalanta, Borussia Dortmund, Leipzig, FC Köpenhamn och Valencia, så landar i alla fall jag i att det är fan ett otroligt spelarmaterial Hjulman har att förfoga över.
Ja, så hade du läst upp bara de där klubbadresserna i ett landslag och man hade fått gissa, då hade man ju gissat på landslag som är betydligt högre rankade än vad Danmark är.
Bra quiz för övrigt.
Faktiskt.
Ja, men när det ser ut så här, alltså resultaten kommer och det här är klubbadresserna på spelarna, då fattar man ju att dansken har svävat iväg här med alltså, hybris.
Befogad hybris.
Man har 3 matcher på parken och en relativt överkomlig grupp.
Ja. Nej, men alltså det är en outsider såklart, och det jag tycker är starkast här är ju just hemmaplansfördelen som de kommer ha. Det är det vi pratar om när man hyllar England, och en anledning till att de är oddsfavoriter är ju faktiskt att de spelar alla sina matcher hemma i England. Så att man måste ju applicera det på dansken också och tro lite på dem här.
Man fnissade lite för 1,5 år sedan när Barca valde att plocka in Martin Braithwaite från Leganés. Men alltså, det går ju inte att skratta längre när man konstaterar att Braithwaite faktiskt spelat en hel del fotboll i Barca utanför Messi. Alltså, visst, jag tror inte att Martin Braithwaite är Barcelonas svar på vem som ska leda anfallet i flera år framöver. Men det är där han hör hemma, och jag nämner Braithwaite här för att den enda skada som stör Hjulmans uppladdning, det är den på Martin Braithwaite från slutet av april här. Rapporterna gör gällande att han inte ska vara någon fara för EM, men det är då en medicinsk snackis.
Men sett till och jämfört med hur mycket Henrik Larssons tid i både Manchester United och i Barcelona har hyllats, så kanske man ska ställa det i relation till Braithwaite. Alltså om man pratar om Henrik Larsson och kanske på ett sätt liksom ibland landar i att jo, men det var ju Celtic. Då ska det minst ansägas, app, du, han var i Barcelona och han kom in och gjorde 2 ass i en CL-final och sådär. Alltså jag försöker inte ta ner det, men
som vill lyfta av Henkes tid i Barca måste respektera Martin Braithwaite som fotbollsspelare.
Definitivt är det.
Oh ja. Och sen är det också, det är danskt landslag som har haft Niklas Bentner där uppe som har härjat, och då är det här, alltså det är ju ett uppköp i så fall.
Vi gör detta Tutski Balutski avsnitt i samarbete med Telia. Och Telia, de har Sveriges bästa sportpaket. Jag känner mig trygg i att säga det.
Ja, för att vad egentligen kännetecknar det bästa sportpaketet? Jo, att det ska ingå en väldig massa sport och det ska vara till ett bra pris.
Exakt, och med det här sportpaketet så får man alltså all fotboll man kan tänka sig att se via C-more och all fotboll man kan tänka sig att se via Viaplay. Det är alltså alla matcher från de största ligorna samlade i ett TV- och streamingpaket. För glömde jag säga det, streamingtjänsterna ingår ju också. C-more huserar ju inte bara otroligt mycket fin fotboll och sport. Och inte Viaplay heller, utan C-more och Viaplay, det är ju som en helig graal vad gäller filmer och serier och dokumentärer.
Ja, men jag som är familjefar som har en 4-åring, en 10-åring och en 12-åring att ta ställning till när tvn ska sättas på. En fru som gärna kollar på väldigt mycket serier. Ja, men då vill man ha allting samlat. Du vill ha ett maffigt jäkla paket. Och det får man här. För det oslagbara priset 499 spänn i månaden. Då tjänar man en del kulor i förhållande till om man sätter ihop det här paketet separat.
Precis. Hela 469 stycken faktiskt. Så att ni hör ju själva. 499 kronor i månaden för all fotboll och sport via C-more och via Play, men dessutom deras streamingtjänster som en liten mysig plusmeny på det. Vart hittar man det här, Thomas?
Jo, man hittar det på telia.se/sport och jag tycker att alla som lyssnar på detta ska surfa in där om man inte redan har skaffat Telia, för det här är marknadens bästa sportpaket.
Vi säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör Tutski Balutski.
Okej, men vem är egentligen av alla dessa fantastiska gubbar i dessa storklubbar ute i Europa? Vem är MVP? Vem har du liksom klurat ut här, Gusten?
Ja, men vid första anblick och sett till status europeiskt och kanske inte minst här hemma i Sverige så hade det givetvis varit lätt att lyfta fram Christian Eriksen här. Men jag tycker att det här lagets allra viktigaste spelare, om man lyssnar på Kasper Hjulman, så vill ju han ständigt lyfta upp Simon Kjær. 105 A-landskamper.
Tänkte precis säga det. Om du hade frågat mig om MVP så hade jag sagt Simon Kjær.
Mm, den här gillar du, va?
105 A-landskamper, försvarschef, lagkapten och faktiskt en mittback som både mognat och utvecklats på senare år och helt ärligt varit och är en av Milans viktigaste beståndsdelar. Han håller Andreas Christensen i handen, han har upp mot 60 landskamper framför Kasper Schmeichel och är Kasper Hjulmans förlängda arm ute på banan. Är Simon Kjær bra i sommar så är Danmark bra. Punkt.
Och vi pratade om late bloomers förut. Alltså här går det också att argumentera för att man trodde ju att det var över. Alltså han var ju i Palermo, misslyckades lite grann i Roma, Sevilla, rätt bra men blev utfasad.
Fenerbahce är alltid svårt att
värdera.
Ja,
det är svårt att värdera, men kommer ju sen tillbaka till Serie A, Atalanta, får nöta kvist. Mm. Atalanta skeppar honom, Milan plockar och man tänkte det är dinosaurie Milan igen som tar något namn och som inte kommer funka, men han har ju faktiskt varit en av Serie A:s bästa mittbackar den här säsongen och har ju visat oerhörd klass.
Vad tycker du om Simon Kjær?
Jag älskar Simon Kjær. Jag gillade honom. Vi ska inte glömma bort tiden i Palermo när han kom som ung mittback. För han fick ett genombrott där. Han var otroligt bra. Sen att han syns i den rosa tröjan och den blonda kalufsen. Ja, men det är klart att man kanske kollar lite extra på honom. Han är dessutom dansk. Men han var jävligt bra. Frågar du Palermos supportrar nere på Sicilien så tycker man väldigt mycket om honom. Han styrde upp det försvaret, alltså i ett ganska framtungt, ofta Guidolin Palermo, så var Simon Kjær någonstans tryggheten i det laget. Men han har också haft en utveckling, han har lärt sig någonting och han har växt otroligt mycket. Så jag tycker att han spelar sin bästa fotboll i hans karriär här och nu.
Och det såg man ju inte komma när det var nöta kvist i Atalanta. Alltså Toloi gick före och Palomino gick före, Jim City gick före och då tänkte man ju det är över.
Ja, nej men lite så, men sen så är Simon Kjær en sån här spelare som växer med uppgiften också. Desto större ansvar, desto mer tycker han om det, desto bättre blir han som spelare. Så han är en sån som växer i ett storlag som Milan med press på sig. Han är en av de som sticker ut och han är en av de som lyfter spelarna runt om honom. För han har haft ganska tufft med Romagnoli som definitivt inte har varit den där tryggheten men ändå lagkapten. Och sen så har Tomori kommit in och fått jättemycket hyllningar, men det är för att han haft tryggheten Simon Kjær bredvid sig. Så att för Christensen får växa i liksom skuggan av Simon Kjær, han gör ju honom till ännu mer MVP.
Vet ni vilken kuriosa jag är mest trött på i hela fotbollsvärlden?
Berätta.
Det är att Simon Kjær har svensk fru. Jag
visste inte ens om det, jag vill veta allt.
Ja, men det ska alltid nämnas bland lite mer trötta spelare i vår bransch. Han är svensk fru också. Jaha.
Jaha.
Nu sitter ni här och undrar vem vår gubbe är, va?
Verkligen.
Oh, ja.
Lasse Schön hade kanske varit ett tacksamt namn.
Fan fin han var i Genoa ändå. Alltså, även om det var en ganska stökig tid och ett smärtsamt farväl, höll jag på att säga, men de lämnade inte som vänner varandra. Så alltså, älskar Lasse Schöne. Han är ju liksom en nummer 10-gubbe, för han är fortfarande så här hårt arbetande på något sätt. Men du vet, ta alla frisparkar och håret bara flänger och han ser helt galen ut med sitt skägg och älskar honom.
Yannick Westergaard hade också kunnat lyftas upp här. Kallas ju för Westergaard i Southampton och i England.
Det gör ingenting med mig, vill jag verkligen tydligt säga här.
Jag menar bara, ser man de två metrarna resa sig över havet och gå upp i luftrummet på en hörna och bara
trycka in den. Om man går igång på det så.
Ja visst. Men båda de här herrarna är ju lite för långt från startelvan för att bli vår gubbe. Vi har sen också Christian Gytkja från Monza. Han verkar dock ha fallit ifrån landslagstruppen det senaste halvåret. Han fanns med i Nations League-truppen i oktober men satt kvist då. Han har 6 mål på 20 framträdanden i Serie B i år. Men som sagt, Gytkja verkar inte väljas ut av Kasper Hjulman. Fan! Således så får det faktiskt bli Kasper Schmeichel som är vår gubbe. 10 år i Leicester, stor del i den episka ligatiteln 15-16. Verkar vara en oerhört sympatisk gubbe, Peters son. Och med vår gode vän Fantomens alla underliggande siffror så är faktiskt Kasper Schmeichel en av världsfotbollens mest underskattade målvakter. Han har precis alla siffror på sin sida för att på riktigt kunna hävda att han är en av de absolut bästa målvakterna i fotbollsvärlden. Och ni vet ju vad man brukar säga om mästerskap och målvakter. Det går inte att göra ett bra mästerskap om man inte har en riktigt bra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
Ja, målvakt. Inte för att jag håller på Danmark överhuvudtaget, men jag ser ju stjärnorna stå rätt här för Danmark och inte minst Kasper Schmeichel.
Ja, men det är som en röd tråd genom hela den här episoden. Alltså, stjärnorna står rätt. Nu är det snarare liksom lite press på dem från alla som lyssnar på det här. Ja, de spelar hemma, gyllene generation, dessutom rätt ålder på många nyckelspelare, de har erfarenhet, de viker inte ner sig inför stora utmaningar, tvärtom som jag sa med Simon Kjär, och lyfts av de här stora matcherna och stort ansvar och stor press. Så att det är jävla förväntningar alltså. Alltså när vi målar upp på dansken.
När vi klickade på räck så var det underdog, och när vi är klara med det här avsnittet så kommer det vara topp 3.
Ja.
Men, alltså, hur gammal är han nu?
Kasper Schmeichel. Ja. Han är några år äldre än vad jag är. 34-35.
Perfekt målvaktsålder då. Men det gäller ju alltså med Eriksen, det gäller med Kjär, att de har ju en central linje av spelare som de ska pika nu. Och att då få EM mer eller mindre på hemmaplan, det är ju perfekt för de här gubbarna.
Och är det inte så att Kasper Schmeichel förtjänar lite upprättelse, uppbackad av de här siffrorna som Fantomen presenterar? Man pratar ju aldrig om Schmeichel som en av de bästa målvakterna i Europa.
Nej, och nu när du säger det så det är inte jättemånga som bör vara före. Alltså många är ju före på namn. Alltså en sån som De Gea tänker man ju på verkligen oftare när man tänker på världens bästa målvakt. Men när man tänker på prestationer de senaste ja, men fan, 2-3 säsongerna så då är det ju fler De Gea-misstag och ifrågasättanden som poppar upp än vad det är runt Schmeichel där man känner att det alltid är det levereras alltid.
Ja, ja. Herregud. Ja, men kolla på vilka målvakter som har stått i Chelsea, Arsenal, i Tottenham och som alltid nämns före Kasper Schmeichel.
Ja.
Om vi pratar enkom Premier League. Peters son Kasper, det är fan, det är vår gubbe. Stjärnskottet, håller ni i nu?
Ja, jag sitter och funderar på om man följer ett par gubbar borta i Italien.
Det skulle ju vara Pione Sisto, men han fick ju vända hem och är väl tillbaka i mittgyllande.
Jag gillar hans Skov Olsen i Bologna.
Ja, jävla skott.
Ja.
Nej, det har blåst in en gubbe på topp som får titeln stjärnskottet. Han heter Jonas Alderwind. Jag tror om vi ska gå på hur han själv betitlar sig så är det bara Jonas Wind.
Ah, okay.
Men heter man Alder i något FCK? Slags annat efternamn eller mellannamn då åker det med här, det är någonting med danskar och dubbelnamn, Jonas Alderwind. Precis, FCK, bara 22 år men redan inne på sin fjärde säsong som spjutspets i FC Köpenhamn. Han har vunnit ligatiteln med de vita, han ligger stabilt på 0,5 i målsnitt och sedan landslagsdebuten i höstas så har han hållit det snittet även i landslaget med 3 kassar på 6 A-kamper. Han ser så dansk ut en människa bara kan göra. Bildgoogla honom om ni inte har ett ansikte på honom. Han har givetvis en supersnygg modell till flickvän och han ser inte helt bekväm ut i de outfits han dunkar ut på sin Instagram. Men det är klart att man vet att Jonas Alderwind till slut vinner ändå. För det var såna gubbar som han gör. De vinner.
Mm.
Startade i de 2 tuffare VM-kvalmatcherna i våras, alltså mot Israel och Österrike, är i målform i FCK och lär spetsa Danmark i premiären mot Finland.
Jag vill minnas att jag första gången liksom fick upp, eller namnet kom till mig första gången när de spelade, var det mot Manchester United när våran svenska målvakt stod på öronen och fick massa rubriker att han då gjorde en supermatch, att det var massa konton som...
Carl-Johan Jonssons otroliga match mot United i Europa League.
Jag vill minnas att typ näst bäst på plan var den här vindgubben där det var många som var så här, vad är detta för lirare?
Sen så debuterade han ju under hösten där, gjorde mål mot Sverige i den där träningslandskampen som vi inte ska göra så stort nummer av, men det säger ju en del om vilken utväxling han har haft på karriären när han startar de här 2 tuffa matcherna i VM-kvalstarten.
Absolut, och hur mycket förtroende han får. Alltså det här blir väl hans sommar då, att flyga och kanske gå till en större klubb, alternativt hamna i en lite mindre klubb om han inte flyger av. Men alltså det finns ju en del intressanta, tycker jag, anfaller generellt sett. Jag tänker på Andreas Cornelius, vad hänt med honom på tal om Atalanta. Tror han är i Israel nu eller någonting sånt.
Men Cornelius är i Parma.
Är han verkligen?
Han är i Parma och har inte lyckats träffa mål den här säsongen.
Ser fortfarande ut som en vitvara.
Ja, och man lurades ju förra säsongen när han gjorde typ 9 mål.
Jo, men det är också den typen av gubbe som gör under en sommar.
Däremot så finns det ju stjärnskott i Serie A i Skov Olsen, men kanske framförallt den här Mikkel Damsgaard i Sampdoria som ju ryktas till Juventus och till Roma och till större klubbar som jag också skulle kunna vara där och konkurrera.
Men håll koll på Jonas Alderwind.
Ja, det kommer jag göra.
Ruben då, Thomas?
Va?
Ruben! Okay, men ska ni lägga er, danska kronor på honom, Ruben då?
Danska kronor i Ruben!
Så här tänker jag. Jag tror att Danmark med lätthet tar sig vidare från den här gruppen som 2 bakom Belgien. Man mötte ju faktiskt Belgien över 180 minuter i höstas. Åkte på ganska rejält med pisk då. Så jag tror faktiskt att Belgien, de vinner den här gruppen. Således så kommer Danmark då komma 2. Vilka får man möta då? Jo, då får man möta 2:an från grupp A som jag tror att Italien vinner. Där bakom ska antingen Turkiet, Schweiz eller Wales komma 2:a. Och då får de alltså dansken i 8-delsfinal.
Var?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej, okay.
Men det är väl parken, misstänker jag. Kan jag tänka mig att det blir. Så att min rubel blir att Danmark åker ur i kvartsfinal. Alltså de löser 8-delsfinalen, för där tycker jag att motståndet ser så pass tacksamt ut. Sen så får liksom helt enkelt bara Trädet göra sitt för att det ska ta slut för dansken i kvartsfinal. Så att Danmark ut i kvartsfinal. 6,50 får man bort hos Betsson.
Fint. Alltså 6,50 gånger smeten, Svanus.
Ja, det är bara plocka, va?
Ja, jag var på väg att säga svaneprutten, men jag kom på mig själv där. Det är Svanus som gäller i dessa tider. Jag är rygg på den.
Är det inte fis på danska?
Sven är fisen.
Som alltid så hittar ni våra rublar under godbitar och boostade odds på Betsson. Ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga, och så vet ni att stödlinjen.se finns öppet dygnet runt ifall man upplever att man har lite problem med spel. Dansken värmer mot Tyskland innan de genrepar mot Bosnien. Det känns som en uppladdning som jag i alla fall landar i att Hjulman vill signalera att vi menar allvar.
Ja, jag tänkte precis säga det. Alltså, nu möter vi ett riktigt jävla bra lag för att vi ska komma in i det här mästerskapet och vara beredda på de stora matcherna. Och sen så skapar vi oss själva lite självförtroende mot pissiga Bosnien.
Ja, men lagom. Alltså tysken som Belgien ungefär, då får man en genomkörare där och sen Bosnien. Ja. Så att, jag gillar den värmen.
Allt är upplagt för dansk succé denna sommar.
Ja, det känns hemskt faktiskt. Ja, du får ursäkta, Svanen, även fast jag vet att du håller
och
på.
Och nu har de dessutom öppnat upp nattklubbarna.
Har de det?
Ja. Det är 05 på strippklubbar och alltihopa där nere nu, vet du. Så att, fan, är alltid steget före den här jävla dansken. De är närmare kontinenten, Gugge. Och de är steget före. Fan! Fan!
Kör vi eller blir det bröderna Olsen med nej. Fly on the wings of love?
Aqua kastar jag in.
Aqua har vi också.
Det är röder vi det här. Alltså, vi ska uppleva 1992 all over again, boys.
Okej. Det får bli vi rör vid det. Det här var Danmark. Vi hörs imorgon igen. Fortsätt lyssna på Tutski Balutski. Ta hand om varandra. Ciao tutti.